Låt oss be. Tack Herre för att du visar vem du är genom ditt ord. Tack att vi får läsa det och lyssna till det och lära oss av det. Kom heligande, öppna våra hjärtan för vad du vill säga. Låt inget skymma vem du är i det som jag säger Herre. Kom heligande. Amen. Vi håller ju på med en predikoserie här i vinter som heter Exil. Då vi har läst olika böcker och olika texter som handlar om den period när Guds folk levde i exil. Och nu förra söndagen så började vi med Esters bok. Och vi kommer avsluta Esters bok idag. Vi gör den i två delar. Och jag har valt att kalla predikan kampen mellan gott och ont. Samuel han predikade de första fyra kapitlen och började liksom med berättelsen förra veckan. Men jag vet att det var flera av er som inte var här då. Så jag tänker att jag ska återberätta hela den här berättelsen. Så att ni får koll på vad det handlar om. Och det är några kapitel så vi kommer faktiskt inte läsa någonting gemensamt ur Esters bok. Men utan jag kommer berätta berättelsen istället. Men ni kan läsa den om ni vill när ni kommer hem. För det är som att läsa en roman, att läsa Esters bok. Den är väldigt så spännande när man läser den. Och den här berättelsen, jag har jobbat med någonting som heter Bibeläventyret under många år. Då jobbade jag ute på skolor och berättade olika bibelberättelser utifrån en temadag om Gamla testamentet. Och då var den här berättelsen, den var höjdpunkten. Och det var den som vi gjorde med drama och klädde ut. Barnen var utklädda och vi gjorde den sådär. Så jag har berättat den här som en berättelse för barn väldigt många gånger. Så om ni känner er som barn när jag berättar så är det därför. För att jag är van att berätta för 10-11-åringar. Ni får liksom kliva in lite och känna att det är på det sättet nu. Ja, den här berättelsen, den utspelar sig i Persien, när det är en kung där som heter Xerxes. Och han har en svaghet för att festa. Och vid ett tillfälle när han har gjort det i flera dagar och han har verkligen visat upp hela sin makt och sin rikedom, så vill han kalla dit sin drottning Vasti, att hon ska komma. Och det vägrar hon att göra. Och det blir liksom väldigt stor uppståndelse kring det här. Och när han frågar sina rådgivare vad han ska göra så får han rådet att hon ska liksom bannlysas från honom. Hon ska aldrig mer få komma inför honom. Och alla andra män ska liksom få veta att det är de som är här i huset och att kvinnorna de ska foga sig. Det är den signalen man vill skicka ut till hela riket. Och som en följd av det här så behöver han ju en ny drottning. Och då utlyser man en tävling kan man säga, en skönhetstävling. Där vinnaren ska få bli drottning i riket. Inte helt olikt Bachelor och de här olika tv-programmen. Det fortsätter ända in i våra dagar. Ett helt gäng som liksom ska vinna någons hjärta. Så. Och så var det då också. Och då finns det en ung tjej som heter Hadassa. Hon hör till Guds folk. Hon hör till det judiska folket. Hon är föräldralös. Hon har blivit adopterad av Mordokaj. Så Ester är det som hon får heta sen. Här kommer hennes namn upp. Det betyder stjärna. Och Ester hon blir uttagen till den här tävlingen kan man säga. Det betyder att hon får komma och bo i kungens harem. Hon får under ett år genomgå massa olika skönhetsbehandlingar och annat. Och sen får hon en natt med kungen. Och hon blir tillsagd av sin farbror Mordokaj som är den som har adopterat henne. Att hon inte ska tala om att hon har judisk bakgrund. Hon ska vara lite hemlig med var hon kommer ifrån. Kanske var hon orolig för hennes säkerhet och sådär. Men hon, i alla fall, hon avslöjar inte att hon är judinna. Och hon får det här namnet sen Ester. Och det visar sig att hon vinner ju kungens hjärta. Det blir hon som blir den nya drottningen. Och Vi ska se här, jag är lite förvirrad här med namnen som kommer upp. Mordecai har vi här, det var honom jag berättade om, som alltså är hennes adoptivpappa. Sen glider in på scenen en ny man. För när det har gått en liten tid, när Ester är drottning, då är det en man som heter Haman som får en hög position hos kungen. Och den här Haman, han kommer vi se en riktigt otrevlig typ. Men när han har blivit utnämnd till det här, då ska alla böja knä inför honom. Han ska liksom gå fram genom gatorna och folk ska böja knä och de ska ära honom. Och då är det en som inte gör det. En som står kvar när alla andra böjer knä. Och det är Mordecai. Han böjer inte knä. Och Haman, han blir så fruktansvärt vred över detta. Över att han inte gör det. Och han får reda på att Mordecai gör inte det med hänvisning till att han är jude. Det är lite oklart om det är så att han tänker att han inte vill tillbe andra gudar. Att det är därför han inte knäböjer. Eller om det finns andra orsaker i att han... Men han vill inte göra det här, Mordecai. Och Haman, han blir så fruktansvärt uppfylld av hat och vrede mot den här Mordecai. Så han bestämmer att han ska minsann hämnas på honom. Och inte bara på honom, utan på hela det judiska folket som han får reda på då att Mordecai tillhör. Uppenbarligen vet han inte om kopplingen mellan Mordecai och Ester. Den är liksom hemlig så. Men han smider onda planer tillsammans med sina vänner. Han går till kungen och säger att det finns ett folk i ditt rike. De följer helt sina egna regler och lagar. De bryr sig inte dugg om dig och det du bestämmer. De går helt sin egen väg och det är inte bra för riket. Vi borde utrota hela det här folket. Alla judar borde utrotas. Och kungen, som ju inte verkar vara särskilt reflekterande och genomtänkt, utan han säger då, ja, det går bra. Och så ger han liksom sitt sigill, sätter han på det här på något sätt. Sin stämpel på att under en dag, några månader längre fram, så ska man få utrota alla kvinnor, barn, män som hör till det judiska folket. Och det här går ut över hela riket, det här, att så ska ske. Och Mordecai, han får ju reda på det här. Han tillsammans med alla judar, de sörjer ju. Och han klär sig i säck och aska. Och så går han på det sättet till liksom den här ingången mot det här palatset som Ester bor i. Och där får man absolut inte gå klädd så. Så när Ester får höra det här, då säger hon, men vad håller han på med? Skicka dit lite vettiga kläder, så vad gör han? Och hennes tjänare får springa dit med liksom fina kläder. Och då berättar han för dem vad som har hänt. Hon vet alltså inte om det här. Och då blir hon ju helt förfärad. Och så skickar Mordecai bud till dem att Ester, du måste försöka rädda ditt folk. Och då säger Ester, men vet ni inte att den som går till kungen utan att ha blivit kallad, det är ju förenat med livsfara. Kolla bara hur det gick för Vasti. Det fattar ni väl att jag inte kan gå dit. Det kan hända vad som helst. Och Mordecai säger då till henne det här, men det kanske är just för en tid som denna du har blivit drottning. Kanske är det just för en tid som denna. Det kanske är just för det här. Det är det här som är ditt verkliga uppdrag. Och då ber Ester att de ska fasta tillsammans med henne och liksom vara med i de här förberedelserna som hon gör. Och sen inser hon att men hon behöver, det är det här hon ska göra. Det är det här som är hennes uppdrag. Så hon förbereder sig under några dagar och sen fattar hon mod. Hon har inte varit kallad till kungen på en månad ungefär eller något sånt där. Och hon går ändå då till hans liksom palats. Och där finns det liksom en stor tom borggård och längst fram sitter kungen. Och han har en gyllene spira. Och om han räcker ut spiran, då får man komma fram. Men om han inte gör det, då blir man tillfångatagen eller nedskjuten av de vakterna som finns runt omkring där. För att han är väldigt rädd att det ska hända honom någonting. Att han ska bli utsatt för attentat eller annat. Så Ester, hon vet att det är med fara för sitt liv som hon nu kliver in på den här borggården. Hon tar det här steget in och ser alla de här vakterna och andra som finns runt omkring. Och så ser hon kungen längst fram och så räcker han ut sin spira mot henne. Och hon går fram och hon liksom rör den här spiran. Och sen säger han, men Ester, min vackra drottning, vad vill du ha för någonting? Var, alltså, säg vad du än vill, du får halva kungariket om det är det du vill ha. Hon är verkligen på gott humör. Och hon säger bara, oh min konung, jag vill bara att du kommer till mig på en fest. Du och Haman kan få följa med på den här festen. Ja, säger kungen, gärna. Han blir bjuden på fest, det är ju hans liksom svaghet att festa. Så han bara, absolut, och Haman, han blir ju så... Han bara, wow, det går verkligen bra nu. Det är bara jag som blev bjuden tillsammans med kungen till Ester. Så de kommer dit på den här festen. Hon har dukat upp med mat och dryck. Och när de är liksom riktigt nöjda och belåtna, då säger han igen, men jag förstår ju att det är någonting, Ester. Vad är det du vill ha? Jag ger dig halva kungariket om det är det du vill ha. Och då säger hon, nej, jag vill bara att du kommer tillbaka imorgon på en fest till. Du och Haman, att ni båda två kommer tillbaka nästa dag också. Absolut, det här var ju jättetrevligt. Vi kommer tillbaka, säger de. Och på väg hem, när Haman är på väg hem för att berätta för sin fru hur otroligt bra det går nu, då får han syn på Mordekaj som sitter och sörjer i säck och aska. Han blir så irriterad. Nu sitter han där igen. Oh, han visar ingen respekt. Jag bara väntar på den där dagen då jag ska bara få krossa honom. Och så kommer han hem och så säger han det här till sin fru och sina rådgivare. Den där har man alltså, jag tål dem inte. Men ska du inte resa upp en pelare i din trädgård redan nu, säger de. Du får säkert ett extra tillstånd att döda honom lite i förtid. Och hänga upp honom på den här pålen. Det borde jag göra, jag ska göra det. Jag gör det, säger han. Och så reser han en påle i sin trädgård där han tänker att han ska få hänga upp Mordekaj på den. Och de hejar på honom, frun och de andra där. Och samtidigt i slottet så kan kungen inte sova. Och då kallar han in någon sån här historieläsare som ska läsa upp vad som har hänt i riket den senaste tiden. Och då så kommer de till någon sida, jag tänker mig de har någon sida där så här misslyckade attentat eller någonting. Och så bara, jo det var faktiskt ett attentat mot dig som misslyckades på grund av att en man räddade livet på dig. För han avslöjade de här planerna. Så de här som hade tänkt angripa dig, de kunde aldrig göra det. Just det, det minns jag, säger kungen. Det var riktigt dramatiskt. Vem var han den där som hjälpte mig nu igen? Men det var ju Mordekaj som hjälpte dig. Jaha, vad fick han för belöning för det? Belöning, vi får kolla över andra bokrullar, belöningar. Ingen alls, du har inte belönat honom. Nej men det måste vi åtgärda. Måste ju belöna honom, han hade det mitt liv. Och just då kommer Haman tillbaka. För han ska ju be att få mörda Mordekaj i förväg. Så han kommer dit och när kungen får se honom. Han hör att det är någon på borggården, så han säger, släpp in honom. Och så kommer Haman in där. Och så säger kungen, Haman, vad tycker du man ska göra med en man som kungen vill ära? Och Haman tänker bara, det måste vara mig. Det går verkligen bra nu. Alltså jag tycker att man ska få sitta på kungens häst. Den ska ha en krona. Man ska få klä sig i kungens kläder. Och så tänker han, jag ska verkligen liksom smacka på här nu. Så han säger, sen ska någon av dina främsta furstar leda hästen genom hela stan. Och så ska man ropa, här är en man som kungen vill ära. Det blir bra. Och kungen bara, bra idé. Kan du göra så med Mordekaj? Det går inte riktigt lika bra nu. Ja, han måste ju göra det här. Så han får klä Mordekaj i de här kläderna. Han får gå där och ropa bara, här är en man som kungen vill ära. Mordekaj sitter där bara, hur gick det här till? Och sen när han har gjort det här och han kliver av hästen, då går han hem och han bara döljer huvudet och han bara, han berättar igen för sin fru och de andra den oerhörda förnedringen. Det här gick ju inte alls som han hade tänkt och där står den där stolpen som är påminnelse om det där. Men just det, jag är ju bjuden till Ester på fest i alla fall. Det är ju inte dåligt, tänker han. Så han och kungen, de nästa dag, de går till Ester på den här festen. De äter, de dricker. Och sen igen då så säger ju kungen till Ester, Men Ester, säg vad det är du vill ha. Jag ger dig halva kungariket om det är det du vill ha. Och då säger Ester, min kung, jag vill bara ha mitt liv. Det finns någon som står efter mitt liv. Och inte bara mitt, utan hela mitt folk. Jag är judinna. Jag hör till det judiska folket. Och det finns en som konspirerar mot oss. Och som har en ondskefull plan. Där vi alla ska dö. Va? Säger kungen. Vem är det? Hans minne är inte så bra. Det är ju Haman, säger Ester. Och Haman, han inser bara, nu är det kört. Så han bara, nej. Och kungen blir så upprörd. Så han går ut i trädgården för att bara samla ihop sig lite. Vad ska jag göra? Under tiden bara faller Haman på knä och bara, snälla Ester. Och när kungen kommer in och ser det så tror han att Haman håller på att förgripa sig på Ester. Så han bara, nu är det kört. Nu ska han ut. Och Haman avrättas. Och hängs själv upp på pålen i sin egen trädgård. Och sen så är det liksom det här. Problemet kvar är då att den här sigillet som sitter på det här beslutet. Det kan ingen riva upp. Inte ens kungen. Men Mordekaj blir nu kungens rådgivare. Och han föreslår att man istället också ska skriva ut ett nytt påbud. Där man säger att var och en får den här dagen försvara sig. Om man blir angripen får man försvara sig och sin familj. Och då skickar man ut det här. Och det får till följd att folket klarar sig. Guds folk räddas genom det här som då sker. Och det här är ju fortfarande en stor högtid i den judiska traditionen. Man firar Purimfesten på grund av det här. Och Purim kommer från pur som betyder lott. För att man kastade lott på något sätt runt det här beslutet. Vilken datum det var som man skulle få förinta judarna. Så Purimfesten infaller någon gång mellan februari och mars. Sådär, så det har varit ganska nyss. Ja. Där är hela den här berättelsen, denna helt farsartade, galna berättelse, eller hur? Man kan förstå att den är populär när man liksom läser den för barn och så. Men det här är ju egentligen en berättelse som handlar om kampen mellan gott och ont. Och där det goda segrar. Här berättelsen målar ut just den kampen mellan gott och ont och där det goda segrar. Och först så ska vi stanna upp vid hur målas ondskan upp i den här berättelsen. Och vad är egentligen ondska? Haman var ju en framgångsrik man, måste man säga. Han blev ju utnämnd här till en av kungens närmaste män. Antagligen så blev han det för att han hade någon form av talang. Kompetens, att han var bra på något sätt. Man kan ju också få sådana positioner på grund av kontakter. Så kan det ju ha varit. Men samtidigt så är det ju väldigt få människor i Bibeln som beskrivs så ensidigt onda som Haman. Han uppfylls av den här vreden mot Mordekaj när han inte vill falla ner och tillbe. Och den där vreden, den blir helt oproportionerlig. Den förblindar hans omdöme helt. Han styrs sen av vrede, av hat, av hämndbegär. Han är äregirig. Han är girig efter att bli ärad. Han är maktlysten. Och han skyr inga medel. Det är en man som han har liksom, som han är arg på, men han bestämmer att ett helt folk ska utrotas på grund av det. Kvinnor, barn och män ska offras för att han ska ta hämnd på Mordekaj. Så beskrivs ondskan i den här berättelsen. Och vi känner igen ondskan genom historien. Har just så här fruktansvärda konsekvenser blivit för oskyldiga män, kvinnor och barn. Där hämnd, hat, vrede har fått styra. Vi känner igen det från mobbingen på skolgården. Vi känner igen det från våld och mord och övergrepp inom en familj som ska vara den trygga platsen. Vi känner igen det från berättelsen om tortyr, misshandel och från krig. Ondskan tar sig olika uttryck men har samma bakomliggande drivkrafter. I berättelsen där ondskan beskrivs genom där Haman liksom verkligen är symbolen för ondskan och är ond, så har ju han också påhejare. Han har ju sin fru och sina rådgivare som hejar på, som kommer med nya förslag om vad han ska göra, som tänker och smider ondskefulla planer ihop med honom. De hejar på och hatet det växer. Ondskan växer när någon hejar på. Det blir en upptrappning. Ondskan ökar i styrka. Ondskan. Men godheten finns ju också i den här berättelsen. Det som är gott. Och Ester, hon är den tydliga motvikten mot Haman. Ester och Haman, de är ju båda i maktposition. De är bara strax under kungen, båda två. Men de drivs av så olika motiv. De har så olika drivkrafter och de fattar så olika beslut utifrån ganska lika positioner från början. När hon förstår situationens allvar så agerar hon med mod. Hon är beredd att offra sin position och även sitt eget liv i försöket att rädda folket. Hon säger, är jag förlorad så är jag förlorad, när hon ska göra det här. När hon står där och ska gå in i den här tronsalen så säger hon, är jag förlorad så är jag förlorad. Men det är det här som är mitt uppdrag. Och så kliver hon in. Hon agerar osjälviskt och kärleksfullt och är raka motsatsen till att vara äregirig och maktlysten. Hela hennes liv står på spel. Hon vet om det. Hon har ju sett hur det gick för hennes föregångare. Men hon gör det ändå. Hon är samtidigt vis och strategisk. Hon använder all sin kunskap om kungen för att tänka ut vad som är det bästa draget att göra nu. Hon famlar liksom inte bara i blindo, utan hon tänker till om vad som är det bästa. Hon känner till hans svaghet för att festa. Hon bjuder in honom på fest. Men sen väjer hon heller inte för sanningen. När det är rätt tid så avslöjar hon sanningen både om sig själv, om sitt eget ursprung. Hon berättar att jag är judinna. Jag hör till det judiska folket. Och hon talar sant om Haman. Om Hamans agerande och om Hamans motiv. Det kräver mod att konfrontera ondskan på det sättet. Kungen kunde ju valt att ta Hamans parti. Hon kunde ju inte veta vad som skulle hända när hon sa det här. Han kanske skulle sagt att det där har du bara liksom hittat på eller något. Ester, hon har också påhejare. Hon har ju Mordecai och folket som fastar tillsammans med henne när hon ska göra det här uppdraget. Och det är Mordecai som visar henne att det är det här som är hennes uppdrag. Kanske var det just för det här som du blev drottning. Också det goda växer när man hejar på. När man hjälper varann att göra det goda så växer också godheten och kärleken. Och när man läser den här berättelsen om ont och gott, om Haman och Ester, så är det ju inte så svårt att tänka ut vilken sida man själv skulle vilja stå på i den här berättelsen. Det är ganska enkelt att välja. Man vill ju vara en påhejare för det goda. Man vill ju se godheten växa och kärleken växa. Man vill hjälpa andra att göra det som är gott och det som är rätt. Man vill själv vara modig, osjälvisk och sann så som Ester är. Hon är ju en god förebild. Samtidigt så kan man känna lite så att man inte riktigt räcker till. Det här med att offra sitt liv för andra. Skulle jag göra det? Skulle jag vara beredd att dö för att rädda någon annan? Oh, är jag så god egentligen? Jag satt på babysången förra veckan och pratade med några föräldrar. Och då kunde vi gemensamt konstatera att det räcker ju att äta frukost med en 2-3-åring i trotsåldern. För att inse att man är inte så jättegod då. Man tänker, var jag inte bättre än så här? Och när man kommer i konflikter på jobbet, inom familjen, då är det svårt att vara tålmodig, att vara god. Det är svårt att vara osjälvisk. Det är lätt att börja prata illa om andra, att se till sitt eget bästa, att tänka att jag har minsann rätt att göra så här. Men den får faktiskt stå sitt kast som gjorde så där mot mig. Ja, man brister. Ingen av oss kommer dock upp i Hamans nivå. Det får vi vara glada för. Men vi märker att den här kampen mellan gott och ont som utspelar sig i den här berättelsen, den finns inne i mitt eget liv. Kampen mellan gott och ont, den finns inne i mig själv. Ska jag välja att göra det goda? Kanske känner man att man inte riktigt fixar att leva upp till det här idealet som Ester är. Men vi läser Gamla testamentet inte bara rakt upp och ner, utan vi läser det också i ljuset av Jesus. När vi läser de här berättelserna så gör vi det i ljuset av Jesus, och då kan man se att det finns väldigt många berättelser i Gamla testamentet som på något sätt pekar fram emot Jesus. Som man kan se ett mönster i den berättelsen som påminner om mönstret i Jesu liv. Och när vi har det här facit med Jesus och läser berättelserna på det sättet, då får de liksom en dimension till. De får ytterligare djup till att förstå de här berättelserna. Så är det till exempel om man läser berättelserna om Josef eller om David eller om Jona i Gamla testamentet. Då kan man se att det finns eko fram mot Jesus, att det finns skuggbilder av Jesus berättelse i de berättelserna. Och så är det också med berättelsen om Ester. Ester är en lite mer oväntad och förvånande bild av Jesus. Kanske främst för att hon är kvinna. Som gör att man inte riktigt alltid sett det här. Att den här berättelsen är också en sån spegling av Jesus berättelsen. Det finns flera likheter som man bara först kan se så här mellan Ester och Jesus. Till exempel en sån grej som att hon är föräldralös och får en adoptivpappa. Och Jesus, han har sin mamma Maria, men han är också en adoptivpappa i Josef eftersom hans pappa är Gud själv. Ester, hon lever inte i sitt eget land. Utan hon lever bland främlingar. På samma sätt som Jesus lämnade himlens härlighet för att komma och bo bland oss. Men dramat som sker när Ester ska rädda folket har också flera likheter med påskens drama där Jesus räddar oss. Man kan säga att Esters drama sker i tre olika akter. Precis som påsken har tre olika dagar som är de liksom huvuddagarna. Och den första akten och den första dagen, det är när offret sker. Den första dagen i påsken, det är långfredagen. När Jesus offrar sitt liv för att rädda oss, alla människor. Och den första akten i berättelsen om Ester, det är när hon är beredd att offra sitt liv för att rädda folket. Den andra dagen i påskens drama, det är påskafton. Det är en dag av väntan, av sorg i den berättelsen. Man kan säga att den andra akten i berättelsen om Ester, den är betydligt mer händelserik. För det är ju där det hela det här dramat med Haman och Mordokaj och hästen och alltihop det här sker. Och sen har det de gemensamt att den tredje avgörande dagen och den tredje avgörande akten, det är när liksom det blir en upplösning på det här. I påsken så är det när Jesus uppstår igen ifrån de döda. När graven är tom på påskdagen. Och här så är den tredje avgörande, det är den andra festen. När hon avslöjar hur det är. Och när domen faller över ondskan. Och Haman dör. Och liksom där löser sig den. Ondskan är besegrad i och med det i berättelsen om Ester. Precis som dödens makt är bruten på påskdagen. I den tredje akten i Ester så är ondskan besegrad för stunden. I den tredje akten i påskdagen är ondskan besegrad för alltid. För även om det finns likheter i de här berättelserna så finns det också helt avgörande skillnader. Esters offer och Esters seger är knuten till den tiden och till den platsen. Hon räddade dem som levde just då och som var under hot. Men hennes handling kunde inte påverka framtiden, generationerna efteråt. Jesus seger är en helt genomgripande seger. Över ondskan och döden, den påverkar hela världen, hela mänsklighetens framtid. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. När vi läser berättelsen om Ester i ljuset av Jesus så ser vi också ganska tydligt hur Gud besegrar ondskan. Låt det inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda, står det i Romarbrevet 12:21. Låt det inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Guds väg att besegra ondskan är aldrig hämndens, hatets, vredens väg. Guds väg är alltid den självutgivande kärlekens väg. Jesus visade det när han vann seger på korset genom att offra sitt eget liv för oss. Och så är det ju även i berättelsen om Ester. Det är inte hat och hämnd som vinner över ondskan, utan det är sanning och kärlek. Men vänta lite nu här, kanske du tänker, är det verkligen så? Är det verkligen så att alltid den som är god vinner? Jag kan räkna upp massa exempel på där den som är ond vinner. Där den som spelar fult får den bästa positionen på jobbet. Där den som fuskar får högre poäng på provet. Där den som är självisk får fördelar. Det är väl verkligen inte så att det går så här bra som i berättelsen om Ester hela tiden. Nej, det är helt sant. Så är det tyvärr inte. Vi lever i det som vi brukar kalla för redan nu, ännu inte. Vi lever i en brytningstid på något sätt. Vi vet att segern över ondskan är vunnen. Men vi lever fortfarande i en trasig värld. Det betyder att i denna världen så tjänar man många gånger på att vara självisk. Att vara elak mot andra. Att hämnas istället för att förlåta. I det korta perspektivet. I det långa perspektivet så växer alltid hat när man lägger till mer hat. Hat föder hat och ondskan växer. Och i det långa perspektivet så kommer godheten segra. Varje gång vi följer Jesus och väljer kärlek framför hat, förlåtelse istället för hämnd, så besegras ondskan bit för bit, både inom oss själva och i världen i stort. Och en dag så kommer Gud komma med sitt rike, och då är inte världen trasig längre. Då är världen upprättad. Då är världen genomlyst och genomsyrad av godhet och kärlek. För segern är vunnen, och en dag kommer det ske. Men i väntan på den dagen så får vi fortsätta att följa Jesus och besegra det onda med det goda. Och när vi läser den här berättelsen i ljuset av Jesus så kan vi bli inspirerade av Ester utan att bli modfällda. Jesus har vunnit segern som vi själva inte klarar att vinna. Han har vunnit över synden i våra liv. Vi inser att vi klarar inte av att besegra ondskan själva. Men när vi ser på korset, när vi ser på den tomma graven, då ser vi att segern är vunnen. Och när vi misslyckas, för det kommer vi göra ibland, då får vi resa oss upp igen. Och så får vi be Jesus om förlåtelse och kraft att vandra vidare. Och han kommer ge det. Han förlåter, han tar oss vid handen, han hjälper oss att vandra vidare en liten bit till. Han går vid vår sida. Så fatta mod, vi som lever i en trasig värld. Vi som är gäster och främlingar på en plats där det är så många andra lagar och värderingar som styr runt omkring oss. Så får vi fatta mod och se att kampen mellan gott och ont, den är vunnen. Vi får fästa blicken på korset och på graven som är tom och följa Jesus. Och vi har fått läsa de här berättelserna och i det här temat exil och inspireras av dem som har levt borta från sitt hemland, precis som vi lever borta från vårt hemland som är Guds himmel, Guds rike. Och vi får i det ändå be om att få en stärkt identitet, att vi är Guds folk. En bön om att vi ska få följa honom också när det är svårt. En bön om att få förlåta istället för att hata. En bön om att välja den svåra vägen för att hans rike ska få bry ut sig på den här jorden. Amen. Jesus, tack att du har gått före för att visa oss en väg. Hjälp mig att bli mer lik dig, Jesus. Hjälp mig att bli mer lik dig. Visa mig din väg. Hjälp mig att välja att inte hämnas utan istället förlåta. Hjälp mig att inte hata utan istället älska. Hjälp mig att bli mer lik dig. Ge mig mod att konfrontera ondskan när det behöver göras, Herre. Ge mig mod att vara sann och välja sanningen framför lögnen. Hjälp oss som gemenskap att få vara ett ljus i mörkret. Hjälp oss som gemenskap att få vara sanna, att få leva i kärlek och försoning och förlåtelse med varandra. Vi ber om det. Låt vår gemenskap, vår kyrka vara en plats som präglas just av detta. Sanning, mod och kärlek, Herre. Vi ber om det i ditt namn. Amen.